Hej och välkomna till Kungligt
med Jenny Alexandersson
och Sara Eriksson.
Svenska kronprinsessfamiljen har fått tillökning. Shaman Durek har återhamnat i blåsväder.
Ja, och Meghan, hon förlorade delar av en stämning mot tidningarna och ska dessutom ge ut en bok. Sonen Archie föddes i kungahuset men firar nu första födelsedagen utanför. Ja, ni hör ju själva hur mycket vi har att avhandla i veckans podcast.
Men innan vi drar igång så vill jag påminna om att du kan prenumerera på vår podd. Och det gör du genom att trycka på prenumerera-knappen och då missar du inga avsnitt. Kungligt med Jenny och Sara släpps varje fredag.
Det gör den. Och först ut här nu så måste vi lyfta en riktigt härlig och rolig nyhet. Det är nämligen så att prinsessan Sofia, hon har utsetts till en av fyra banbrytande kvinnor i brittiska Vogue. Och där har hon då uppmärksammats i och med att hon då börjat jobba som vårdbiträde på Sofia-hemmet för att avlasta övrig vårdpersonal.
Och ni som inte kommer ihåg riktigt, men Sofia hon har ju gått en 3 dagar lång sjukvårdsutbildning på Sofia-hemmets högskola. Och det är ju samma utbildning som en del av flygbolaget SAS permitterade personal erbjöds att gå. Och det hon gör då det är att hon bland annat hjälper till med att desinficera material, ha kökstjänst och städa. Så ja, men på alla sätt och vis underlätta för den övriga personalen.
Mm. Men det är väldigt stort att bli hyllad i brittiska Vogue och väldigt kul att hon är med det, för att jag tycker att det är minst sagt ska hyllas.
Ja, men jag tycker att hon visar prov på verkligen en monarki i tiden. Ja. Att själv kliva in och göra någonting handgripligen, det är fantastiskt. Mm. Det är jättebra.
Verkligen, och jag fick frågan förra veckan av när jag var och gjorde en intervju. Då sa de så här, tycker du att svenska kungahuset har gjort tillräckligt? Och jag sa det att de har väl gjort mer än väl och mer än vad vi faktiskt hade räknat med. Det är helt otroligt.
Absolut.
Ja. Och för en vecka sedan så publicerade kungahuset här i Sverige en nytagen bild av kronprinsessan Victoria, prins Daniel, prinsessan Estelle och prins Oscar från en vårig slottsträdgård vid Haga slott. Men det var ytterligare en liten fyrbent vän med i bild, eller hur Jenny?
Ja, det stämmer. Det är så att kronprinsessfamiljen de har skaffat en hundvalp och det är då av rasen Cavapoo. Som en blandras mellan dvärgpudel och kavaljer King Charles Spaniel. Och det är ju jättebra, eftersom prins Daniel är allergisk mot pälsdjur så är tydligen det här en bra ras eftersom den inte fäller så mycket päls.
Mm. Och det här är ju faktiskt inte första gången som en pudel, nu är det här visserligen en blandrashund då, men det har bott pudlar tidigare hos familjen Bernadotte, för drottning Victoria hon hade under sitt liv faktiskt flera olika pudlar i sitt hem på Kungliga slottet i Stockholm.
Det är någonting med pudlar, Sara, som jag inte riktigt kommer överens med. Jag vet inte
är
vad det
så?
Är. Alltså jag har så här barndomsminnen av skällande, ilskna pudlar. Det kan vara det.
Men... ja, det känns som att det har påverkat dig lite.
Ja, det har det. De är jättegulliga. Den är jättesöt, den där valpen.
Ja, jättefin.
Men vår kungafamilj, de är riktiga hundälskare. För vi såg ju också kungens hund Brandy. När kungen fyllde 74 så fick vi en hel drös med nytagna bilder från Stenhammars slott. Och då var Brandy med. Och det är ju en bayersk viltspårhund som han har haft i några år.
Ja, och kungaparet de har ju haft faktiskt väldigt många hundar. Vi minns väl alla den här svarta labradoren som finns med vid förlovningssoffan 1976. Den hunden hette ju då Ali men döpte sedan om till Charlie, tror jag.
Ja, och det var ju för att det var så många som hade reagerat på att Ali skulle vara ett muslims namn och att det inte rimmade väl liksom, att de gav det namnet till hunden och sådär. Men jag tror man försökte vara diplomatisk där och ja, men då döpte de om den till Charlie istället, helt enkelt.
En diskussion som jag tror inte skulle hamna på tapeten idag, om man säger så.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej. Men nu har alltså Victoria skaffat en hund och det är ju inte så konstigt i och med att kronprinsessan är ju faktiskt extremt kär i alla slags djur. Och hon har ju till och med haft en liten snigel som husdjur när hon var liten. Och hennes första hund var en kavaljer King Charles Spaniel som hette Sissi. Och den fick ju hon när hon var 7 år. Och apropå hundraser som man tycker om så är det min drömhundras. Mm. Någon gång i mitt liv ska jag ha en sån liten hund.
De är jättesöta.
Ja.
Och prins Carl Philip och prinsessan Sofia, de har ju en border terrier som heter Siri. Och den såg vi också i samband med deras påskhälsning. Och prinsessa Madeleine, hon har skaffat en hund också. Den heter till en Teddy, men vilken ras det är vet jag inte riktigt. Det är några experter som har gissat på Cockapoo, som då är en korsning mellan engelsk och spaniel och en pudel. Så det verkar, ja, det här med pudel verkar gå i som en trend i kungahuset.
Kungatrend just nu.
Det och, menar Mette-Marit och Håkon, de har väl också en sån här pudel blandras.
Det är också någon blandras, mm, ja. Precis. Men ja, det verkar vara en kunglig trend nu på 20-talet. Och om det nu blir så att kungafamiljen kan samlas vid Solidens slott i sommar, ja, då blir det en hel del hundar inne i slottsträdgården.
Ja, men det gör det verkligen. Ja. Men oavsett vad så är det ju ingen kunglighet som kan slå drottning Elisabeth på fingrarna när det kommer till hundar. Hon har haft över hela 33 corgis, ja, under sin livstid. Och jag tror även att hon liksom avlade fram en blandras där också. Heter de dorgis eller något sånt,
ja,
där?
Ja, jag tror det. Jag har för mig att det var så. Och det finns en sån, jag tror att jag läst någonstans och även pratat om det corgiet. Eller i corgi, i tidigare poddar, ja, om de här hundarna. Att drottning Elisabeth, hon har ju fortfarande en av hundarna som liksom tillhör ursprungshunden på något, ja, sätt. Så att hundar är väldigt synonymt med kungligheter, så mycket kan vi säga.
Så är det. Men ja, nu ska vi prata om något helt annat. Vår favoritperson kanske, eller?
Ja, det har faktiskt kommit att bli det. Ja. Om någon konstig
anledning. Shaman Derek, han är i blåsväder igen. Och ja, han, det är en person som säger sig kunna tala med såväl hundar som stjärnor, väsen och alla möjliga saker och ting. Han är prinsessa Märtha Louise av Norges pojkvän. Och han råkar alltid hamna i problem.
Ja. Ja, men var ska man ens börja när det kommer till den här mannen? För att så fort det har varit lite lugnt kring honom, ja, men då blåser stormen upp igen. Det är som att han bara liksom måste uttala sig om så här irrationella och oberäkneliga saker som får enorm kritik.
Mm-hmm. Han släppte ju sin bok Spirit Hacking förra året. Den blev stoppad i både Sverige och Norge. Och anledningen var ju bland annat att han påstår att barn får cancer för att de är olyckliga.
Mm.
Och ja, alltså, vi behövde ens kommentera det, det är ju så galet. Men den här förlagschefen i Norge sa bland annat att manuset borde ha granskats tidigare och slutsatsen är att boken aldrig borde ha antagits.
Ja, och i samband då med att hela den här coronakrisen bröt ut och drog igång, ja, men då var ju såklart shamanen väldigt snabb med att berätta att han minsann redan hade förutspått den. Det förvånade väl ingen att det uttalet kom från honom.
Alltså, ursäkta mig, men jag blir galen. Alltså det, jag tycker att alla får tro på precis vad de vill. Shamanism, fine. Jag har inga problem med det överhuvudtaget. Men det är inte bara det att shamanen sitter och säger att han har förutspått den här katastrofen. Alltså, det är ju också så att hela hans Instagramkonto är fyllt av reklam, prylar som ska säljas. Oh. Det är så här kommersiella, tveksamma saker. Och det kan vi vara helt ärliga med. Han tjänar ju jättemycket pengar på att vara shaman.
Mm. Och sen dessutom då dra kopplingen till norska kungahuset och vara, ja, tillsammans med norsk prinsessa, vilket skapar ett enormt stort PR-värde. Och jag menar, vi sitter och pratar om honom här och nu, så att det är klart att han drar nytta av det.
Han är säkert en jättefin person, men det han gör kan ifrågasättas och det måste ifrågasättas.
För nyligen, ja, men precis.
Ja, för nyligen så medverkar då shaman Derek i den här tv-serien Doctors i USA. Det är en jättestor tv-serie i USA som är oerhört populär. Och då hade han ett samtal med en tittare, kan man väl säga, Meg Henley. Hon var där för att få hjälp med sitt alkoholmissbruk. Och det hade hon kämpat länge med och hon var liksom öppen med det här. Och hon var också öppen för att testa en alternativ behandling för att få hjälp då med de här återfallen som hon hade haft hela tiden. Och du har ju sett det här också.
Ja, precis. Och Shaman Durek då, han använder då sin påstådda förmåga att kommunicera då med andarna som enligt han då ska vara anledningen till hennes missbruk. Och genom att då kommunicera med hennes andar så vill han då se vad som fått den här kvinnan till att börja dricka. Och han hävdade då att svaret är ilska som orsakat hela det här missbruket.
Och han sa ju någonting som är, ja, jag kan läsa upp ett citat så här.
Ja, gör det.
Du är arg för att din far lämnade dig. Ilskan kommer från smärta, skuld och skam eftersom du inte har tillåtit dig vara arg. Detta håller drickandet igång för att fylla vad du känner inuti dig. Du är inte alkoholist, du har bara ilska inom dig. Du har raseri och ilska inuti dig. Slutcitat. Ja.
Och det här fick ju såklart kritiker att rasa, för att behandla alkoholism är liksom komplext och det är ingenting som kan fixas genom en shamantimme med Durek liksom. Och var bland annat då en i Norge som sa bland annat att de tycker det är fel att utnyttja människor som befinner sig i en sån här svag position, och att det är mycket spekulativt och kritiskt att påstå att man besitter såna här magiska förmågor. Det var Jörgen Gustav Brannäs som sa det, och han, jag tror att han jobbar just med narkotika och alkoholrelaterade problem i Norge.
Mm. Och shamanen, han har inte velat svara på den här kritiken och duckar för alla frågor. Men jag tänkte på det du sa där, eller som den här Jörgen Gustav Brannäs sa, att utnyttja människor i en svag position.
Mm.
Lite grann tycker jag att jag ser det i det här liksom språkbruket som shamanen använder, att det blir lite så här sektliknande när han håller på och talar om att de som inte blivit upplysta, de är bara får som följer, som följer varandra. Och vi som är upplysta, vi har sanningen. Och att all kritik som då kommer mot honom och hans följare, det studsar bara tillbaka med argumentet att de har inte blivit upplysta än. De har inte sett sanningen än. Och det, just den retoriken tycker jag är lite så här sektliknande.
Ja, och det bör ju också tilläggas att shamanen har ju på ett väldigt oblygt sätt visat sitt hat mot media, där han bland annat har kallat media för onda krafter som styr oss människor. Och i nästa stund kan man ju då fråga sig, varför pratar vi ens om honom? Jo, men det är av intresse just för att han är tillsammans med en norsk prinsessa och också drar nytta av hennes position och hennes status. Och därför blir det liksom de här kritikstormarna, och därför pratar vi om det nu, för det är faktiskt ganska sjukt att han kan dra nytta av den positionen.
Mm.
Och det lär ju inte vara sista gången som han nyttjar sig om något som väcker reaktioner och som ifrågasätts, och det lär inte vara sista gången vi pratar om honom heller.
Vi lär få återkomma helt enkelt. Men en annan person som haft det struligt med media, det är ju Meghan, prins Harrys fru, och vi har pratat mycket om henne senast för 2 avsnitt sedan. Det programmet heter, eller det avsnittet heter, Nya avslöjanden om Harry och Meghan, om ni som lyssnar vill kolla in det.
Mm.
Men Meghan har ju stämt 4 brittiska tidningar då de har publicerat ett privat brev som hon skrev till sin pappa, och även sms då som hon har, eller de här smsen har väl blivit offentliga i samband med den här juridiska processen helt enkelt.
Och nu då ser ju Meghan mitt uppe i en pågående rättsprocess mot Associated Newspaper med Mail on Sunday i spetsen. Och landets högsta domstol har nu meddelat att de inte tänker att ta upp vissa delar av Meghans stämning, då de helt enkelt inte har godkänt vissa delar av den, eftersom att de inte var tillräckligt detaljerade beskrivna i den här stämningsansökan.
Och det är ganska intressant tycker jag, för att domaren slog då fast att, och då är det främst Mail on Sunday som de har koncentrerat sig på. Och domaren slog fast att tidningen inte orsakat någon skada mellan Meghan och hennes far, vilket Meghan då påstått. Och Meghan påstår att det är tidningen som orsakat tvisten mellan henne och hennes far. Och det menar rätten, det kan man ju inte fastslå i domstol.
Nej.
Och de menar också att tidningen har inte heller medvetet agerat illasinnat när de bara publicerat utvalda delar av brevet. Och de menar även att tidningen inte haft någon dold agenda att publicera påträngande och kränkande uppgifter om Meghan, vilket hon då påstår.
Mm.
Så det är väl det handlar om. Ja.
Ja, men precis. Och de har även strukit vissa delar av Meghans stämning, då de till och med anser att de var irrelevanta för att liksom driva brott mot missbruk av privat information. Och då handlar ju då om det här om upphovsrättsligt intrång samt då brott mot lagen om dataskydd, alltså GDPR, som också har varit uppe på tapeten i samband med att det här brevet publicerades.
Mm. Och det här innebär ju att Meghan kommer få betala för den här delen av tvisten.
Oh.
Och det är ju inte satt, jag tror inte den har riktigt datum satt för när själva rättegången, alltså andra delen av den liksom drar igång.
Nej, men en talesperson för Meghan har ju medgett att striden inte är avslutad och att kärnfrågan finns kvar, även om då delar av den har strukits ur den här stämningsansökan, och att de kommer ju fortsätta att driva det här framåt. Så vi har ännu inte sett hela slutet kan man väl säga.
Nej, och det, vi pratade om det också tidigare, att dra igång en sån här stämningsansökan. Det innebär ju att fler privata sms eller berättelser kommer liksom bli offentliga för allmänheten.
Mm.
Och vi har väl ifrågasatt det lite grann. Alltså jag förstår absolut att hon vill stämma vissa tidningar. Men hon får ju också vara beredd på att det hon helst av allt vill avstå, det privata, det kommer ju visas upp för alla i en sån här
rättegång. Ja, och vi pratade väl också lite om att det faktiskt kanske kan ge mer skada än nytta då. Jag förstår att de vill sätta ner foten gentemot media. Och det är väl också i mångt och mycket därför de har valt att stämma de här tidningarna.
Mm.
Men det kommer ju också, som du säger, bidra till att vi kommer få ta del av än mer information som jag säkerligen tror att liksom Harry och Meghan inte vill att vi ska ta del av, och kanske inte heller övriga brittiska kungahuset. Mm.
Men samtidigt då som Harry och Meghan har lämnat det brittiska kungahuset, stämt tidningar, flyttat till Kanada, flyttat till Los Angeles, så har de även hunnit skriva en bok. Och i veckan så fick vi reda på fler detaljer, och det har ju, ja, men det är många röster som har höjts kring det här. Boken släpps den 11 augusti och förväntas bli en bestseller helt enkelt. Och den heter, lyssna här, Finding Freedom, Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family.
Ja, och författarna här, de lovar ju då den definitiva storyn och lovar då porträttera den det verkliga hertigparet. Och så skriver de även att få känner till den sanna historien om Harry och Meghan. Och för första gången går Finding Freedom bortom rubrikerna för att avslöja okända detaljer om Harry och Meghans liv tillsammans. Och då skingrar de många rykten och missuppfattningar som plågar paret från båda sidorna av Atlanten.
Den här boken känns som ett försvarstal, eller hur?
Mm. Ja, men verkligen. Och författarna då, Omid Scooby och Caroline Durand, de har ju båda bevakat den brittiska kungafamiljen i flera år. Och men som sagt, de vill nu presentera sanningen och felrapporterade historier. Och säger bland annat så här att det är, citat, det är tack vare våra källor som vi har haft möjlighet att dela med oss av den definitiva storyn om hertigen och hertigen av Sussex. Slutcitat. Och ja, vad har vi väntat oss här egentligen?
Ja, jag vet inte, men enligt då Mail Online så har de här författarna lyckats få till en intervju med Meghan och Harry precis innan paret flyttade till Nordamerika. Och den är 320 sidor lång. Det är klart man vill läsa den, eller hur?
Nu? Ja, man vill läsa den nu.
Men jag måste återkomma till det här med bokens titel, Finding Freedom, Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family. Men vad ska vi säga, Sara?
Ja, men så här, anledningen till att de har valt att lämna det brittiska kungahuset, det är ju dels, eller till största del, för att de är trötta på uppmärksamheten från media. Att de inte vill vara en del av och verka som kungligheter och allt vad det innebär. Vad tror de då själva att den här boken kommer att bidra till? Och dessutom, det jag reagerar typ mest på, det är att de väljer att använda ordet royal, som drottning Elisabeth på, liksom verkligen satte ner foten och sagt att ni får inte utnyttja den titeln om ni väljer att lämna kungahuset.
Ja, men det är så galet. Och jag reagerar liksom på Finding Freedom. Alltså, ja, frihet från paparazzis, det kan jag förstå. Men frihet från den kungliga världen. Meghan hann ju bara uppleva den här världen i 18 månader och de valde själva att lämna kungahuset.
Ja, men och om det är någonting som de borde ha lärt sig av på den här resan, så är det ju att liksom paret måste ju ändå ha blivit ganska medvetna om vad det är som retar upp folk. Och att de dessutom då väljer att trycka på hur så här ordet, hur vi skapar eller har skapat en modern kungafamilj som de inte ens längre utgör en del av.
Nej, de lämnar ju den kungliga familjen. De vill inte vara en del av den.
Och, så varför ska de då prata om hur de ska skapa en modern kungafamilj? Det är skillnad om de hade presenterat det och fortfarande haft en del av det.
Nej, men då kan
och förklarat kanske de ska jobba, men det är där de inte kan.
Nej, men de kan ju inte både vara kungliga och ställa sig utanför den kungliga världen. Återigen dessa dubbla signaler.
Ja, och som man pratar om då i Storbritannien, så är det så här att paret sätter sig återigen i en situation där de anklagas för caking. Alltså att de både vill ha kakan och äta den samtidigt. För det är ju exakt det budskapet som de faktiskt har förmedlat ända sedan i januari.
Men vi kan konstatera att boken kommer säljas som smör i solsken. De kommer tjäna pengar på den. Men de kommer också reta upp väldigt många människor. Och trycket från media, det kommer inte bli mindre. Alltså, vi märker redan nu innan boken ens är i butik att de får otroligt mycket hat, kritik. Såklart att brittiska kungafamiljen inte är förtjusta i att det skrivs en bok som ska berätta sanningen. Vem sanning är det? Ja, det är väl Harry och Meghans del av sanningen då.
Precis.
Och det kanske, vad vet vi? Det kanske också är detaljer i boken som hovet och kungafamiljen inte vill se komma ut. Det vet vi inte.
Ja, och samma sak så har man fått känslan av att nu vet vi inte heller hur mycket av det som stämmer, men att brittiska kungafamiljen, de sträckte ändå ut en hand och ville hjälpa Harry och Meghan att leva det livet som de önskade. Och frågan var bara hur de skulle göra det. Men det här har givetvis skapat problematik för det brittiska hovet. Och det sägs ju även att anledningen till att deras bomb då släpptes så himla drastiskt där i januari, angående att de ville ta ett kliv tillbaka från sina kungliga roller, att det då ska ha grundats i en läcka från hovet.
Ja, det sägs då att någon med insyn ska ha läckt ett dokument, antingen digitalt eller på papper, som ska ha beskrivit parets utträde i familjen, en skiss eller ett utkast. Och detta ska ha nått någon utanför slottet. De skrev ganska tidigt en artikel om det här. Och om jag minns rätt så var det så att samma dag som de publicerade sin story, eller om det var dagen efter. Så,
det var dagen därefter,
ja, dagen efter. Ja. Då går Meghan och Harry ut med sitt pressmeddelande om att de vill skapa en ny kunglig roll och lämna kungahuset. Eller inte lämna kungahuset, men skapa en ny kunglig roll.
Senior Royals, som först valde att kalla det.
Och då sägs det då att de kände sig tvingade att snabbt få ut sin version innan allt skulle explodera då i deras ansikten.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Och kanske var det så att det var därför som deras pressmeddelande var dåligt skrivet och att brittiska hovet då tvingas att krishantera och ta ner dem på jorden med ett eget pressmeddelande ett par timmar senare. Att det här var inte förankrat, det var inte helt och hållet genomtänkt just för den stund när de gick ut med det.
Nej, och all den här typen av information och det här tvivelaktigheten, den sätter ju också det brittiska kungahuset i gungning. Och som jag sagt förut, gungar och skakar i brittiska kungahuset, så skakar också hela landet och kanske också delar av samväldet. Och det skapar faktiskt väldigt stora praktiska problem. Mm. Men när jag då först fick se den här boktiteln, den här framsidan av Harry och Meghans nya bok, alltså jag kan inte låta bli att liksom föra tankarna tillbaka till år 1995 när Diana då släppte information, liksom informativa bomber i en intervju med BBC. Det här var ju då 3 år efter att Diana och Charles hade separerat. Men 1 år innan skilsmässan var ett faktum. Och där vågade hon verkligen visa hur olycklig hon var. Och hon delade med sig av hur illa hon hade blivit behandlad. Att hon var sårad och arg. Vilket såklart skapade då ramaskri. Och det var ju då hon bland annat sa de här bevingade orden här. Vi var 3 i äktenskapet. Mm. Och det här är någonting som man fortfarande pratar väldigt mycket om. Och det här var ju såklart en katastrof för kungahuset då. Och man kan ju tänka sig att så här, en sårad och arg Harry kan också ställa till det om han inte får som han vill nu.
Mm. Och det har ju flera hovreportrar och skribenter redan kommenterat. Jag kan väl hålla med att om man lämnar en sån stor institution i vredesmod och är otroligt besviken och sårad, då kanske det inte är så konstigt att det kommer såna här hugg i ryggen tillbaka genom böcker och intervjuer. Men vi har ju inte sett början, eller vi har bara sett början på det här än så länge.
Ja, nej, för jag tänker på det att hon är Penny Junior i Storbritannien, då hovskribenten. Hon sa ju redan i januari så här, citat, att det är av ytterst vikt att Harry inte lämnar kungahuset i vrede och vänder kungafamiljen ryggen. Det kan bli katastrofalt för hela monarkin, slutcitat. Är det här kanske nu ett resultat av parets frustration?
Kan vara det. Jag tänker också att för 30-50 år sedan hade det här inte varit någonting. De hade bara lämnat kungahuset. Även om de hade försökt få uppmärksamhet så hade de inte fått det. Men nu pratar vi liksom om ett av världens mest kända par i en tid där folk älskar att läsa om kändisar, där allting är tillgängligt på 3 sekunder och där också rykten och sånt kan liksom florera över hela internet och hela världen. Och de har ju liksom byggt någon slags kändiskultur kring sig själva och samtidigt vill ha kvar det här kungliga, så att det blir otroligt, otroligt intressant för otroligt mycket människor.
Ja, och sen också som du säger att klimatet ser annorlunda ut, det gäller ju även åsikter. Det finns ju ett enormt liksom, behov att folk ska tycka och tänka öppet och ja, men det skapar ju verkligen ringar på vattnet.
Mm.
Men om man ska tänka på något positivt när det kommer till Harry och Meghan så fyllde ju faktiskt deras son nu, Archie, 1 år den 6 maj. Och tänk vad mycket som har hänt på 1 år.
Ja, han föddes som en del av det brittiska kungahuset. Och nu står han alltså utanför det och firar sin första födelsedag.
Ja, dessutom i Los Angeles. Ja. Det var ju lite otippat. Ja, då tänkte man kanske inte då 6 maj förra året att han skulle bo där.
Nej, men de här skillnaderna, om man då ska jämföra Archie med sina kusiner, barnen till William och Kate, så är det ju stor skillnad. Till exempel bestämde Harry och Meghan att de ska inte ha någon fotografering utanför St. Mary's sjukhus där den föddes. Det ska inte vara fotografer vid dopet. Inga faddrar ska offentliggöras. Och då kan man ju förstå, när man tittar tillbaka, att det här började redan då, att de ville gå sin egen väg och göra som de ville.
Mm. Ja, men det är lätt så här att titta i backspegeln och kanske så här se de här signalerna och mönstren där de kanske redan då började så här smida planer för hur de successivt skulle kunna backa och lämna kungahuset i och med att media i stort sett var portade från hela Archies födelse.
Ja. Men
numera bor de ju i Los Angeles
och vi fick
faktiskt en film.
Ja, men det fick vi. Den var gullig, måste jag säga. Den var jättefin. Ja. Meghan läser en saga för Archie och Harry står bakom kameran och filmar. Och det här är en del i ett välgörenhetsprojekt för att locka barn att läsa mer. Och Meghan avslöjade faktiskt sitt smeknamn på Archie och det är Arch. Inte helt otippat.
Inte helt otippat, verkligen inte. Vi kan faktiskt lyssna på en liten del av hur det lät.
He's about to eat a carrot. Let's go to the next page. Look, Arch. That's the cover. Let's go to the next page. Wait, listen. Did you hear that? I heard duck sounds. Quack, quack, quack.
Quack, quack. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack.
That's funny. I distinctly heard rabbit sounds.
Quack.
Now the duck is wading through the swamp. No, the rabbit is hiding in the grass. There, see? Look, Archie, it's flying. Flying, it's hopping. So let's turn the page. Look, the duck is so hot, he's getting a drink of water. No, the rabbit is so hot, he's cooling off his ears. Okay. That's the sun, and what's that? Fish.
Fish, fish, fish.
Let's turn the page, let's see what else happens. Okay. Look at the duck through my binoculars. Sorry, still a rabbit. Let's turn the page, then what happens? Let's turn the page. Here, ducky ducky. Here, you cute little rabbit. Oh, great, you scared him away. Archie, look, you didn't scare him away. I didn't scare him away, you scared him away. Let's finish this book first, then we'll have that book. You know, maybe you were right. Maybe it was a rabbit. Thing is, now I'm actually thinking, that it was a duck.
Det jag tänkte absolut först på när jag såg det, det var ju att Meghan ser ju otroligt lycklig ut. Det måste man ju ändå säga.
Ja, det tycker jag. Och jag tycker hon är väldigt gullig med sin lilla son. Jag hade kanske velat se Harry också på bild.
Det hade varit kul. Man hörde honom lite i bakgrunden när han skrattade lite när Archie så här kastade ner böckerna.
Ja, men precis.
Men det hade varit kul att se dem allihopa samlade. Men böcker eller ej så hoppas vi i alla fall att de är lyckliga i sin nya situation.
Någon som syns mer än Harry, det är faktiskt hans bror prins William. Och han har syns mycket mer än tidigare under den här coronakrisen. För tillsammans med sin fru Kate så är ju de just nu kungahusets frontfigurer. Därför att drottning Elizabeth, hon befinner sig isolerad på Windsor Castle med sin man, prins Philip. Och prins Charles själv, han har ju varit sjuk, han är friskförklarad nu. Men jag tycker ändå att det är William och Kate som har synts mest den här tiden.
Ja, men det har ju blivit naturligt att det är de som sköter liksom det kungliga arbetet i fronten, i och med att de heller inte utgör någon riskgrupp. Och de har ju gjort såväl fysiska besök som blandas med videomöten och hälsningar. Och faktiskt har vi fått tagit del av lite humor också. Det var nämligen så att William deltog i BBCs program Big Night In, där han då i samtal med komikern Stephen Fry på ett skämtsamt sätt då talade om hur svårt det är att nu undervisa barnen hemma. Och sen när William då skulle gå iväg för att inleda de här applåderna för sjukvårdspersonalen, då skämtade han lite och sa det att innan han skulle resa sig upp att jag måste bara hitta mina strumpor, skor och byxor först, just för att det är många som nu sitter hemma på videomöten och bara är finklädda upp till. Så det är lite så här kul att få lite sådana glimtar från det annars lite så här stela och tillrättalagda William och Kate-delen.
Ja, och sen fick vi se ett klipp också i samma program där han och Kate och barnen klev ut genom sin ytterdörr och ställde sig utanför och började applådera för vårdpersonalen i Storbritannien. Och det är ju så att varje torsdag så applåderar britterna för all vårdpersonal, och det, jag har sett olika klipp på det. Det ser helt fantastiskt ut när hela stan liksom står på balkonger eller utanför dörrar och klappar.
Ja. Och det var ju faktiskt också någonting som var med som ett inklippt film, liksom del i drottning Elisabeths tal, där hon också då hyllade att det här sker, att det är en väldigt fin gest. Men nu har ju William då beviljat tillstånd för London Air Ambulance besättningar att få använda en privat gräsmatta utanför då deras hem, Kensington Palace, för att då kunna landa och tanka helikoptrarna. Och prins William blev beskyddare av London Air Ambulance Charity i mars.
Bra initiativ, jättebra.
Verkligen.
För normalt sett så används ju helikopterplattan utanför slottet för kungafamiljens privata helikoptrar. Men nu hoppas ju William då att de ska kunna rädda fler liv genom att låta helikoptrarna tanka hemma hos honom istället. Det kanske blir kortare avstånd helt enkelt.
Yes. Mm. Bra initiativ och bra att det hyllas. Och bra William. Ja. Verkligen i fronten nu.
En annan person i den här kungliga världen som faktiskt tar tillfället i akt och göra bra saker, det är drottning Silvia. För hon gav en exklusiv intervju med Aftonbladet i början av veckan och berättade väldigt så generöst om sitt arbete, men om sin och kungens situation vid Stenhammar slott, hur vardagen ser ut. Och det har ju gått 2 månader nu sedan hon och kungen träffade sina barn och barnbarn ansikte mot ansikte. Och istället så gör de ju som alla andra och använder den digitala tekniken. Och då sa hon faktiskt så här att de använder FaceTime jätteofta. Och så sa hon så här, ja men någon kanske har sett hela vår familj vinka till varandra. Och det var ju den här påskvideon tror jag hon menar. Just men hon berättade också då att hon har aldrig haft så mycket tid som nu och skriva till barnen och till släktingar och skicka små filmer. De skulle jag vilja säga.
Härligt.
Och säga att vissa av dem är tokiga, andra är roliga. De vill jag jättegärna se.
Det hade varit kul att få en liten inblick i dem, ja.
Och sen berättar hon även att i vanliga fall har de ett späckat program, men nu har ju både hon och kungen då fått tid över för annat. De har promenerat mycket och drottningen säger att hon upplever våren på ett helt annat sätt. Hon såg den första liljekonvaljen för några dagar sedan, och det hade inte hon gjort på det viset på flera år.
Nej. Och de har även då passat på att besöka olika slott, vilket drottningen berättar, som Tullgarn och Gripsholm. Och sa då bland annat att något som vi alltid vill att göra i lugn och ro, det var bara jag, kungen och spökena på studiebesök.
Och där såg vi också att kungen har köpt en ny bil.
Just det.
Den var tjusig.
Mm. Den var väldigt tjusig, blå.
Ja.
Men det här med att man som drottningen då säger om att man ser våren på ett annat sätt, det upplever jag själv också. Att det är så lätt att man inte riktigt stannar upp när allting är så vanligt och man har en ganska stressfylld vardag. Och det är väl kanske tur att vi ändå att det här sker när jord eller vårt land är som vackrast.
Ja,
så att man kan njuta av det. Det hade varit, tänk om det hade skett i november när det är så här rusk och liksom snöblask. Nu kan man ändå gå ut och bara vara i skogen och tycka det är väldigt härligt. Det är faktiskt väldigt fint.
Ja, jag kanske dock har sett lite mindre av naturen den där perioden. Men det är för att det är rätt mycket att göra på Aftonbladet. Så jag sitter liksom med huvudet i datorn från 9 till 17. Liksom. Men jag försöker ändå ta mig ut när jag kan. Men
det är faktiskt väldigt bra.
Och min kollega Britt Peruzzi, hon gjorde ju den här intervjun med drottningen också digitalt såklart då.
Mm.
Och då hade hon ställt frågan vilka omställningar i vardagen då som varit svårast för kungaparet. Och då var drottning Silvia väldigt ärlig och hon sa liksom att det var chockerande och mycket förvånande att se många ungdomar både i Sverige och utomlands som struntar fullständigt i alla råd och som sätter sig själva och sina anhöriga i stor fara. Och då drottning sa även då liksom att även unga kan få viruset. Det handlar ju om upplysta ungdomar som jag trodde hade mer vett Och det var ju liksom att hötta lite med fingret. Och
liksom, men med all ja, rätt verkligen. Känner jag. För att jag tänkte faktiskt på det när jag var och handlade vid ICA liksom för några dagar sedan. Då var det en äldre dam som fick säga åt ett ungdomsgäng att så här, ni måste backa för att de inte liksom höll distans till henne i kön och sådär. Och det är väl det minsta vi kan göra nu, att bara att alla måste ta till sig vad som händer.
Vad är det folk inte förstår? Jag menar...
Och om, liksom, hur många gånger har vi inte hört att vi ett ska tvätta händerna, två, hålla avstånd. Är det svårt att få in?
Men statsministern står ju säger det varje gång han har pressmöte. Så jag menar, det är ju inte...
Och, ja men exakt, så att, gjorde ingenting att Silvia fick det sagt tycker jag, det tycker jag bara var bra.
Ja och sen, hon pratar ju också om en speciell oro som hon har för till exempel prins Daniel. Han har ju fått en transplanterad njure och har ju ett annat immunförsvar på grund av mediciner och sådär. Och även prinsessan Kristina, hon har haft blodcancer, det är klart att hon är i en riskgrupp också. Så är det ju.
Men hon tackar ju också vårdpersonalen för deras insatser och berättar även att hjärteprojektet Silviahemmet som ligger öde sedan flera månader tillbaka och beslut då att pausa verksamheten togs omedelbart och all personalen gick tillbaka till den övriga vården.
Ja, fint. Bra tycker jag.
Väldigt fint. Och en annan grej som jag tänkte på var ju också att, som du sa där, att drottningen hade berättat att hon nu fått tid till att skriva mer. Hon skrev faktiskt ett öppet brev till Sveriges äldre, dess anhöriga och personal i äldreomsorgen i veckan. Och det har ju blivit väldigt hyllat. Och just när man får den här personliga glimten, det är ju väldigt fint och väldigt uppskattat. Men av förståeliga skäl så hinner de ju inte den här typen av... Av att sitta och skriva ett brev kanske inte finns med i deras normalt hektiska schema. Men nu när det ser annorlunda ut så kanske det är just det här som det ges tid åt. Det uppskattas ju väldigt
mycket. Det tror jag också. Och vi har ju fått många tittarfrågor den här veckan.
Det är så roligt.
Ja, skicka gärna in fler till kungligt@aftonbladet.se.
Det är väldigt kul att man får liksom, man börjar förstå så här, folk lyssnar, folk tycker att vår podd är rolig, det är så himla kul att få höra det.
Den här frågan är till dig, Sara. Hej, säger Sandra. Jag undrar lite över traditionen med hattar. Jag har hört att det ska vara hatttvång på tillställningar och undrar om det stämmer. Vilka tillställningar är det då? Och varför? Och finns det regler för hur hattarna ska se ut?
Alltså etikettmässigt så kan hatt användas både till klädkoden kavaj och mörk kostym. Och hatten, den lever ju liksom lite vidare i de kungliga sammanhanget, vilket jag tycker är väldigt trevligt. Och jag önskar att den gjorde det i större utsträckning även i vår värld så att säga. För jag tycker det är väldigt elegant med hatt. Och i kungliga sammanhang så bär ju kvinnor hatt innan klockan 18 på kvällen. Och männen, de tar ju alltid av sig hatten inomhus. Men jag kan liksom inte komma på några särskilda regler kring hur hatten får se ut. Däremot så är det ju viktigt att inte bära en alltför så här spektakulär huvudbonad som riskerar att citat, liksom, eller, så här, ta över tillställningen. Där har vi ju då prinsessan Georgini och prinsessan Beatrice fick ju väldigt mycket kritik för det i samband med William och Kates bröllop 2011. För det var ju inga diskreta hattar som de var då.
Nej, prinsessan Beatrice hade någon rosa kreation som folk har liknat vid ett toalettlock som stod rätt upp med krusiduller. Det pratades fortfarande om den hatten.
Så att hattarna finns i alla fall med oss. För jag tror inte vi har pratat så mycket om någon annan hatt någonsin.
Så är det.
Men det är väl mitt svar. Då kommer en fråga här, en annan fråga. Hej Jenny och Sara. Tack för en jättebra och underhållande podd. Det är då Julia som ställer de här frågorna. Jag har några frågor som jag grubblat över länge. Då kommer fråga ett här. Vad skulle ha hänt om Victoria och Daniel inte kunde skaffa ett barn på naturlig väg och istället valt att till exempel adoptera? Skulle det barnet ha haft en plats i tronföljden?
Ja, ett adopterat barn har ju samma rättigheter som ett biologiskt barn enligt svensk lag. Och jag kan inte se att det inte skulle gälla rättigheter i successionsordningen heller. Så det är det enkla, korta svaret. Ja.
Yes. Då kan du få svara här också på två. Vad skulle ha hänt om Victoria hade haft någon funktionsvariation där hon inte hade haft de förutsättningar som krävs för att bli Sveriges framtida drottning? Skulle hon kunna få titeln drottning men att andra hade tagit över hennes arbetsuppgifter? Eller skulle någon annan ta hennes plats helt?
Ja, men det är ett enkelt svar här också. Om kronprinsessan hade haft svårigheter som gör att hon inte klarar av arbetet som statschef, då kan hon inte ha den rollen. Och då går det ansvaret helt enkelt över till nästa person i tronföljden. Hur gillar kungligheterna i Sverige att bli tilltalade? Det här är fråga tre. Formellt eller med ett enkelt du? Är det stor skillnad på hur kungligheterna vill bli tilltalade i Sverige jämfört med andra kungahus i världen? Själv skulle jag nog avsky bli tilltalad i tredje person. Men jag antar att de är vana vid det. Och det här är också då en fråga ifrån Julia.
Ja, och då skulle jag väl svara att så här, de helst vill bli formellt tilltalade och enligt etikett med Ers Majestät eller, och Ers Kungliga Höghet. Men i mer informella sammanhang så säger man då kungen, drottningen, kronprinsessan, prinsen, prinsessan och ni. Men det är klart att man kan, det kan hända att man råkar säga du. Och rätta mig om jag har fel, Jenny, men är det inte så att i Sverige skulle jag säga att kungahuset kanske är lite mer okej med det än exempelvis Danmark, Storbritannien?
Ja, alltså det har hänt att när jag har träffat kronprinsessan och också i något fall med drottningen så har jag sagt du. Därför att när man står eller sitter i ett samtal så är det lätt att man säger du. Därför att det är det man gör till folk liksom. Inte någon gång har någon av dem blivit sur eller ens blinkat eller reagerat utan... De vet att det händer. Och just när man sitter och liksom pratar som två människor, de har stor förståelse för det. Alltså verkligen inga sura miner.
Kanske också lite tecken på, eller så att det blir rätt så i en lite mer avslappnad och naturlig situation.
Ja, det gör det. Däremot, drottning Margrethe har ju fräst till många gånger mot reportrar och andra som har duat henne. Hon har inte riktigt lika stor förståelse.
Där niger man och andra sidan mot henne fortfarande. Så att det, hon är lite...
Och jag tror också att skulle detta hända i Storbritannien så hade det nog blivit lite sura miner också. Därför att det är liksom en viss skillnad på de olika kungahusen och status och sådär. I Norge så tror jag inte att någon skulle reagera. Det är klart att de blir formellt tilltalade också. Men jag uppfattar norska kungafamiljen som ännu mer grundade och nära folket. Så där tror jag inte att någon skulle...
Det kanske är tur att drottning Elisabeth inte ger några intervjuer så man inte får hennes handväska i huvudet om man råkar
dura henne. Ja, men verkligen. Ja, så är det.
Ja, Lena skriver så här. Hej, tack för ett toppenprogram. Älskar när fredagarna kommer. Tack Lena, det var roligt att höra. Yeah. Det är vi också. Här är, har en fråga. Estelle har ju en engelsktalande nanny. Hur är det för Madeleines barn? Lär de sig svenska?
Ja, men det har ju Madeleine, det har vi pratat om bland annat i Skavlan. Att Madeleine talar svenska med barnen och Chris, han pratar engelska med barnen.
Ja, då blir det naturligt för dem att lära sig båda språken. Vad fort det går när man
eller hur?
Och poddar.
Avsnittet är avklarat, vi är färdiga.
Många ämnen som vi hann gå igenom idag.
Glöm inte att skicka fler frågor till kungligt@aftonbladet.se. Och
glöm inte att följa oss också på sociala medier.
Jag finns på Instagram, kungligt med Jenny.
Och jag heter royalistan.se där. Och vi fortsätter att podda på distans och kungligt släpps varje fredag. Hej då!
Hej då!